Artikel 8.
2010 så dök det upp en idé i Jon Widegrens huvud. Han skulle göra den bästa hamburgaren i Sverige. Och idag, över ett år efter starten av hans restaurang Flippin Burgers, så köar folk i timmar för att smaka på resultatet. Men resan dit var lång. Jon tar oss med dit allting började.
Hamburgaren i Sverige var liksom... Det var någonting som inte stämde med dem. Det var ofta fokus på allt annat utom det viktigaste, som är köttet och brödet. Och jag förstod inte riktigt själv vad det är som amerikanerna gör som är så bra med deras hamburgare. Så jag ville åka dit och se det med egna ögon. Och så ville jag också se de här små ställena som jag besökte, som vissa av dem har funnits i 100 år. Och hur de jobbar och hur de kan klara sig så länge. Ofta små, ganska anspråkslösa, men fantastisk kvalitet.
Och för att gå ner på den här detaljnivån. Mm. Många tänker så här, hamburgare som hamburgare. Men vad är det du gör som gör att det är en riktig hamburgare?
Ja, det där kan ju verka lite pretentiöst. Jag kan väl känna ibland att det här... Nu har det väl lagt sig lite, men för något halvår sedan, något år sedan, så höll det väl lite grann på att spåra ur. Alltså det, hamburgaren, det stod om den överallt och det var sån himla trend och det var... Folk pratade om hipster hit och dit. Och man, jag vet inte, jag blev lite less på allt det där, om jag ska vara ärlig. Det är väldigt enkelt. Bra kött, bra bröd. Färsen kommer ju ut i kvarnen som långa strånkar, om man säger. Med strängar. Och då tar vi emot de strängarna med händerna och samlar ihop dem nästan som ett spagettipaket. Så att alla färsfibrer ligger lite grann på varandra med luft mellan. Om man inte jämför med, om man ska försöka visualisera, när man blandar en färs hemma med en gaffel kanske. Då går det ut på att slå sönder alla de här fibrerna. Blanda färsen så mycket som möjligt. Och det gör man ju ofta för att man har haft kryddor i. Eller ägg eller ströbröd eller någonting. För att, och då vill man ju blanda runt det. Vi kan väl säga tvärtom. Vi blandar inte någonting. Och då behöver vi inte blanda färsen. Då kan vi ha kvar fibrerna helt intakta. Poängen med det är att om man sen samlar ihop det här spagettipaketet av köttfärs. Slår vi in det i plastfolie. Så spänner vi det hårt. Och så applicerar vi tryck genom att rulla det ungefär som man rullar en kavel. Det som händer då är att vi har som en lång korv som blir packad, men det finns fortfarande luft inuti den. Sen skär vi skivor av den korven som då blir de färdiga hamburgarna.
Och hur gick sen vägen från inspiration till faktisk restaurang?
Ja, den var ju rätt lång och vinglig. Jag började sommaren 2010. Jag satt hemma och försökte göra någon form av lite grann embryo till en affärsplan. Där jag funderade på, det var egentligen två frågor. Varför är det ingen som gör bra hamburgare? Och vad kostar det att göra en bra hamburgare? Parallellt med det så började jag räkna på, vad kostar det att driva en restaurang? Vad kostar det anställda? Vad kostar inköp? Och sådär. Jag hade ingen aning. Och sen så tog jag kontakt med en bank. Men han sa väl ungefär att jag tror inte att mina chefer kommer tycka att det här är en så bra idé. Så att jag kan inte lova att du får låna några pengar. Men vi kan i alla fall försöka ta det vidare. Och det var väl ungefär precis den lilla kicken jag behövde. Så att jag sov på det någon natt och sen gick jag in till min dåvarande chef. När jag var anställd då. Och bad om tjänstledighet. Och då fick jag den här idén om att åka till USA och lära mig mer. Och också att jag skulle börja liksom blogga om det här. Helt enkelt starta en blogg där jag bara skulle beskriva resan från där jag var tills att det ska bli en färdig restaurang. Det var väl lite grann ett sätt för mig själv att tvinga mig också att slänga sig ut och på något sätt lite offentligt säga hej, jag ska öppna en restaurang. Då kan man inte gå hem och gömma sig sen, utan då måste man försöka också.
Och det var ju lite av ett lyckoslag kan man ju säga, på grund av att ni fick ju folk som köpte presentkort via att de hade följt er resa sen.
Ja, precis. Det blev ju väldigt bra liksom. Och den insamlingen gjorde ju att det här spreds mycket på Facebook och andra sociala medier. Så det blev lite grann en buzz kan man väl säga innan det här. Och det här var fortfarande ett halvår innan vi öppnade själva restaurangen.
Jag kan ju gissa att du inte har gått tillbaka till ditt jobb som du fick tjänstledigt från.
Nej, det har jag inte gjort.
Om man dessutom då har en väldigt hög fetthalt som vi har, vi ligger kring 20%, medan en butikfärs ligger oftast mellan 5 och 10. då får man en saftig, nästan lite rinnig känsla. Och det är det man vill åt. Sen tar vi den här pucken och lägger den på stekbordet. Och så trycker vi ner den med en tyngd. Och då steker vi liksom fast den i stekbordet, kan man säga. Då blir den en ganska hård skorpa utanpå. Och sen när vi vänder den så skrapar vi med ett verktyg så att man bevarar skorpan. Och sen så vänder vi den. Och då får man också ett ytterlager på hamburgaren som har en skorpa som är lite hårt. Och sen har man det här mjuka, safta innandömet. Och då får man ju liksom en växlan mellan konsistenser, kan man säga. Och om man tar hamburgaren från början så har man då bröd med en liten skorpa. Och sen har det ett mjukt innandöme. Och sen så kommer en biff med skorpa och sen ett mjukt innandöme. Och sen så kommer brödet suger upp under. Så att man får den här liksom komplexiteten i texturer, om jag ska låta extremt pretentiös.
Det låter ju kanske inte pretentiös, men det låter extremt nördig.
Ja, det gjorde jag känna.
Det har ju kommit en väldigt stor hamburgerkultur till Sverige de senaste åren, tycker jag ser ett uppsving. Och om man kollar på rubrikerna kring när ni öppnade och långt in på sommaren där, så handlar det inte bara om restaurangrecensioner, utan det handlar ju mycket om att det var extremt långa köer för att folk vallfärdade och kom inte ens in. Mm. Vad tror du att hela den här uppståndelsen beror på?
Jag tror det finns lite olika svar till det. Alltså, en del av uppståndelsen berodde väl på att vi lyckades. Jag gillar ju kanske inte ordet hype, men vi får väl ändå erkänna att vi försökte bygga en hype innan vi öppnade för att få folk att komma dit. Och den första dagen vi öppnade så hade vi en 20-30 personer som stod och väntade. Sen tror jag det var en kombination av att det blev ett surr, folk blev nyfikna, undrade vad det var. Vi låg ganska otillgängligt till. Och också tror jag att folk inte riktigt förstod, men vad är grejen då? Det är bara en hamburgare. Och det drog nyfikenhet. Och sen som med allt annat i Stockholm, om någonting får lite uppmärksamhet, det skrivs i medierna. Vi fick ganska många, ganska bra recensioner också. Då ska liksom alla gå till samma ställe. Nu är inte vi ett sånt ställe längre. Vi har fortfarande mycket folk, men jag tror inte det är någon som går hit direkt för att de tycker att det är liksom inne eller nytt liksom. Men det är väl en del. Den andra delen hoppas jag väl är att tillräckligt många tycker att jag är tillräckligt bra hamburgare. Och eftersom vi inte är ett jättestort ställe men i en ganska stor stad, så blir det ju kö helt enkelt.
Och det har ju antagligen satt ett ganska stort krav på dig när du har startat den här restaurangen. Det måste ju finnas ett grundläggande väldigt stort intresse. Vad tror du att det kommer ifrån?
Har väl en lite löjlig passion för hamburgare. Och det här kan tycka att det blir liksom lite pretentiöst. Gud, man hamburgare. Jag kan bli trött på mig själv och sådär. Men så var det faktiskt. Och sen så är jag ju lite... Jag har ju vissa perfektionistiska drag. Jag ger mig liksom inte riktigt. Jag blir... Det kan vara andra maträtter också. Om jag äter någonting på en restaurang som jag tycker är väldigt gott, men det är enkelt, och jag förstår inte vad är det de har gjort som gör att det blir så bra. Det kan jag nästan bli som ett barn. Varför skulle inte jag kunna? Och det är kanske inte en sån charmig egenskap, men jag försöker kanalisera den i Flippin istället.
Det går inte att boka bord på Flippin Burgers, men runt öppningen klockan 16 på vardagar kan reporter Caroline Gollungberg intyga att det är mindre kö än övriga öppettider.